Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Här är vi, Inside Hockey, podcasten om hockey helt enkelt. Jag, Uffe Brin från hockeysverige.se och Peter Sibner återkommer ju varje vecka här på Sportsnack, men även i era poddspelare. Och Peter, vi är en vecka närmare OS. Nu är det i princip, ja, det är en och en halv vecka kvar ungefär tills Sveriges Tre Kronor kliver in i turneringen mot Italien. Och det är klart att vi kommer att spendera en del tid idag på det som komma skall där, och framförallt uppdateringar gällande svenska skador. Denna eviga följetong som har pågått sedan i höstas egentligen. Det ska bli skönt när turneringen verkligen sätter igång och alla är på plats så man vet vad Sverige har att jobba med. Men innan dess så tycker jag att vi stannar upp vid Stadium Series i Tampa. För du var ju på plats, Raymond James Stadium. Om jag fattar rätt, 64 000 åskådare. Kan du ge våra lyssnare en inblick i upplevelsen att vara på en utomhusmatch i NHL? För jag har aldrig varit det.
Nej, det hade faktiskt inte jag heller, så att det var utomhusmatchpremiär för mig. Och man har ju hört lite skräckhistorier så här genom åren, inte minst från då sina mediekollegor, för att det här är ju naturligtvis, vad det än händer så är det ju en stor händelse för fansen, och det är enorma parties och det är liksom stora lokala händelser alltid med de här utomhusmatcherna. Men det man har hört från folk i media är ju att det är ganska hopplöst, alltså man ser dåligt och det kan vara kallt och det kan vara stökigt, och det är så här, det är generellt inte jättepopulära event bland media. Nu gick jag ju då inte som media idag, utan, eller i söndags då, utan jag gick ju som vanlig åskådare, och jag måste säga att det var en helt fantastisk upplevelse. Mm. Först och främst så bjöd ju Tampa för en gångs skull på hockey utomhus vinterväder. Det var ju kallt så in i helvete. Redan på eftermiddagen där så var det snowblåst och 5-6 grader. Soligt och fint, men riktigt kallt. Så att bara en sån sak att komma till Raymond James och få se, träffa folk man känner och liknande, påpälsade till jävla tänderna med täckjackor och dunjackor och vantar och handvärmare och kängor, och det var en väldigt udda liksom feeling när man bor här året om och det är liksom, det är alltid så varmt så att folk nästan håller på att kollapsa, och helt plötsligt håller alla på att frysa ihjäl. Det gav en jäkligt härlig stämning. Jag tror det bidrog till, inte bara till att isen höll och var bra matchen igenom, utan också till att det blev ett sånt kalas som det blev. För att nu vet jag inte vad man ska jämföra det, men det måste ju definitivt ha varit en av de absolut mest lyckade utomhustillställningarna någonsin, och matchen vi bjöds på var ju en riktig smällkaramell också.
Jag tänkte säga det är ändå den här säsongen, de två matcherna vi har sett nu, det var ju Rangers spelade Florida Panthers med 5-1 i Miami för någon månad sedan. Det var väl alldeles efter nyår där i Winter Classic, och sen nu Stadium Series då i Tampa. Men det har ju faktiskt varit två bra matcher, och jag brukar inte alls gå igång på de här matcherna. Jag tycker det är mest ett jippo, sällan bra hockey, antagligen mest för att förutsättningarna för bra hockey är ju sällan de just bästa, men det här har ju varit fantastiska matcher. Jag menar, visst, den i Florida var väl, eller i Miami var kanske lite avslagen, men där fick vi ju se Mika Zibanejad dra till med ett jäkla hattrick, så det var ju ur svensk perspektiv väldigt kul. Men den här matchen hade ju ännu mer, måste man ändå säga. Jag menar, Boston ledde med 5-1, Tampa kommer tillbaks, vinner efter straffar med 6-5, bara den saken. Men framförallt, igen Peter, vi satt ju här bara för några veckor sedan och snackade om goalie fights där efter Bobrovsky och Nedeljkovic var väl som gjorde upp, och nu i en utomhusmatch får vi alltså se Vasilevskiy och Swayman ryka ihop. Hur togs det emot av publiken? Det måste ju ändå ha varit ganska mycket av ett överraskningsmoment.
Ja, nu finns det ju inget tak på Raymond James Stadium såklart då, men hade det funnits ett tak så hade ju taket gått. Alltså för det sånt tryck blev det där, och det var ju också, det var ju ett läge i matchen där hemma fansen var väldigt uppgivna. Jag menar, de låg under 5-1 och sen blev det 5-2. Man kan ju tro att det här var riggat, och det kanske det till viss utsträckning var, men alltså vi ser ju i situationen som föranleder det här också att Swayman får ju en sån jävla pungkörare av Hegel där, som kliver in på en retur och krokar klubbspetsen rätt upp i juvelerna på honom, så Swayman blir ju helt vansinnig och börjar svinga med allt som rör sig där. Och ja, jag tror väl att Vasilevski stod väl kanske bara lite grann och väntade på att något sånt här skulle dyka upp så att de skulle få ett läge. För att om man ska vara riktigt krass, man brukar ju säga att en bra fight kan vända på en hockeymatch, och det är väl inte helt fel att säga att det där faktiskt ändå ändrade på momentum i den här matchen. För att efter det så jag menar, Boston begår ju det dödliga misstaget att ge Lightning en massa chanser i powerplay. Det vet vi ju att man inte får göra. Och de gör det gång på gång för att de inte riktigt lyckas hålla känslorna på insidan då, och vips så är det match igen. Så att hela den här fighting-situationen, jäkligt kul. Det blev en ganska bra fight också, och som Swayman sa sen, I had no idea he was a lefty. Det säger så att Vasilevski är vänsterhänt, så han överraskade ju honom lite där med någon krok och så att det blev en bra fight, och det skapade ju också en jäkla energi till resten av matchen. Så att, otrolig upplevelse. Jag var mycket, mycket nöjd där på läktaren.
Nu, vi ska ju såklart prata Viktor Hedman, men innan vi gör det så vill jag prata om Nikita Kucherov. För att det mesta syret när det kommer till så här, de ledande spelarna i NHL just nu, det är klart, det är ju Connor McDavid, det är Nathan McKinnon, det var det de som har tampats i toppen av poängligan. Men, och det är klart, de är ju NHLs två största stjärnor just nu, men jag förbluffas ändå alltid av hur lite kärlek Nikita Kucherov får. Jag läste bara statistik här innan vi började spela in. 50 poäng på de senaste 22 matcherna får jag det till. Och ja, alltså den här jävla karn, den här jävla ryssen, alltså han är ju ett unikum. Alltså han kan ju få vad som helst att hända på isen. Alltså han är inte speciellt snabb, alltså, men frågan är, finns det någon spelare med en bättre spelhjärna, med ett högre hockey-IQ i hela NHL? Jag är inte så säker på det.
Nej, jag tror inte heller det. Och det är också så att han verkar ju alltid ha en förmåga. Nu har ju Lightning haft några tyngre år i slutspelet naturligtvis, och han har väl kanske inte alltid varit glimrande genom alla matcherna heller, men han har ju också en förmåga att verkligen kliva fram när Lightning behöver honom som mest. För man ska ju veta att en ganska stor del av hans supporting cast har ju gått med skador den här säsongen. Alltså i tur och ordning så har ju liksom, dels så försvann ju Stamkos för något år sedan här, och sen så den här säsongen så har ju i tur och ordning liksom både Point och Hegel och sådär har ju drabbats av skador. Så att det har ju varit ganska mycket rotation i liksom både powerplay-uppsätt och vilka han spelar med i 5-5. Men han hanterar ju det just för att han är en så smart spelare, och han gör också alla runt omkring sig bättre hela tiden. Så att jag är alltid, alltså alltid när han är ute på isen så är det ju farligt. Och han behöver inte göra vad McDavid och McKinnon kan göra med sin speed och med sin energi och sådär, utan han kan göra det med en liten vickning. En liten dropppass här eller där, eller en liten flipppass här eller där, eller helt enkelt bara, alltså, små enkla aktioner. Så han får allting att se så jäkla enkelt ut när han spelar hockey.
Och vi pratade om den fjärde bästa ryska poängspelaren i NHLs historia, det vill säga han har klättrat förbi spelare som Alexander Mogilny, Alexei Kovalev. Han är 99 poäng efter Sergej Fedorov, och då ska vi veta att Sergej Fedorov spelade 1248 matcher, Kucherov har bara spelat 852. Sen är det klart, Ovechkin och Malkin, ja, då snackar vi betydligt fler poäng och tar ju kapp där. Men jag tycker att när man tittar på listan över de liksom bästa ryska poängplocken genom tiderna, så är det ganska sjukt hur lite man pratar om Kucherov kontra hur mycket man har pratat om Datsyuk eller Mogilny eller Fedorov, Ilja Kovalchuk. Alltså det finns fler här liksom. Det pratas egentligen mer om Artemi Panarin till och med än Nikita Kucherov. Men det finns ju ingen ryss, varken Ovechkin eller Malkin, som har samma poängsnitt totalt sett som Kucherov. Alltså han snittar 1,27 poäng per match. Det är bäst av alla ryssar genom tiderna. Närmast är Kirill Kaprizov 1,21. Också en fantastisk spelare för den delen. Men jag är ändå förbluffad över liksom att han inte får mer kärlek.
Nej, och jag menar, visst, kärlek och kärlek. Han har ju vunnit sina individuella awards naturligtvis. Ja, men han har väl, vad har han, 3 Art Ross Trophy redan. Och han har ju vunnit 2 gånger Ted Lindsay och sådär. Så att jag menar, det är klart att, och en Hart. Så att det är väl klart att han har fått sina, men det pratas ju inte alls om honom riktigt på samma sätt som det gör om McKinnon. Och det är klart att det är väl en personlighetsfråga. Exakt. Lite grann också. Jag menar, han är ju ganska blyg och tillbakadragen och sådär, och gillar inte riktigt att stå i centrum sådär heller. Han är ju mer den gamla tysta skolan av ryssar som vi minns från 80-talet. Precis. Men jag menar, vi snackar ändå en kille, men han har ju gjort, han är på väg nu, och det kommer han ju säkert att slå. Alltså, han kommer ju nå 100 poäng för 6:e gången i karriären, och då ska man veta att 2 av de säsongerna här emellan har ju blivit förkortade av covid. Annars hade han ju nått 100 poäng de säsongerna också, med det poängsnitt och den form han hade. 2 Stanley Cup redan, alltså han är ju helt gjuten i Hall of Fame redan vid, alltså det var han ju redan innan han fyllde 30, var han ju en given Hall of Famer. Så att jag menar, det är en fantastisk spelare, och på ryssspåret då, nu pratas det ju lite grann om kan Tampa på något sätt lösa att få loss Panarin. Jag tror det var våran Cam Robinson som faktiskt hade en teori om det på X så sent som igår. Vad skulle de kunna göra till exempel med en sån som Björkstrand eller liknande? Blir man av med det kontraktet och kan skicka honom i utbyte mot Panarin och lite draftval? Kan det vara en deal? Ja, jag vet inte, men det skulle ju vara helt fantastiskt att se.
Ja, nej men verkligen. De två är en kedja. Kanske lite för mycket passningar och lite för lite avslut. Men då är det synd att Steven Stamkos inte är kvar där. Men,
nej, men det men pratar man ju inte heller om tillräckligt. Alltså, vi pratar ju väldigt ofta om Kucherov som en playmaker. Men det är ju bara att titta på det här kvitteringsmålet han gör i utomhusmatchen. Alltså, han kan ju skjuta pucken. Det är ju inget snack om den saken.
Ja, det var ett bra sidospår där. Nikita Kucherov... En spelare som vi borde prata mer om. Nu har vi gjort det, så då kan vi med gott samvete gå vidare till Viktor Hedman. För han var ju tillbaka i utomhusmatchen. Men du Peter, klockade in på 10 minuter och 18 sekunder. Jag undrar, har Viktor Hedman någonsin spelat så lite i en NHL-match där han inte har varit skadad?
Nej, och nu i skrivande stund igen fortsätter jag att säga. I inspelandets stund tisdag, nu spelar ju Lightning ikväll igen, och det vet vi ju då när det här avsnittet kommer ut, men vi får ju se då hur mycket han kommer att spela. För Lightning har ju 2 matcher kvar nu innan OS. De spelar tisdag och de spelar torsdag. Och ikväll möter de ju då stekhet Buffalo på hemmaplan här. Och på torsdag har de ju derby då mot Florida. Så det är 2 riktigt, riktigt tunga matcher kvar här innan OS. Och det ska bli väldigt intressant att se vad de gör med Hedman i de här 2 matcherna. För att det är ingen tvekan om att de har ju liksom... Det har varit väldigt viktigt av många olika skäl att Hedman skulle spela den här utomhusmatchen. Han är kapten i klubben. Han är den spelare just nu i klubben som har varit där längst. Han är ju liksom Tampa Bay Lightning personifierad på något vis. Så det var ju naturligtvis av många skäl viktigt att han var med och spelade den här matchen. Jag undrar, är han tillbaka i liksom fysisk status för att vara den spelare vi är vana vid att se honom? Nej, det tror jag inte. Jag tror han är ganska långt ifrån det. Jag menar, 35-36 år gammal fyller han i år, stor tung kropp och en rätt jobbig säsong i stort med 2 långa skadeuppehåll. Det är ju inte alldeles lätt att bara kliva in i dagens NHL och hänga med i det här tempot. Och så har den här utomhusmatchen med allt det innebär för Hedman som lagkapten för hemmalaget i en stor PR-event så här. Jag tror det var ganska energikrävande vecka för honom i stort och rätt jobbiga förutsättningar. Så att det ska bli intressant att se nu hur Hedman spelar, om han spelar tisdag och torsdag här för Lightning, och om vi kan utläsa någonting mer i en mer normal miljö. För att om man tittar på utomhusmatchen så såg det ju ärligt talat inte särskilt bra ut, och det är ju Victor själv den första att skriva under på.
Ja, och då kommer ju frågan inför OS här. Om man är Sam Hallam med de här förutsättningarna och med så lite speltid, ganska lång skade, ett långt skadeuppehåll. Alltså, hur matchar man Viktor Edman? För att jag har lite svårt utifrån det här och utifrån vad vi såg i Four Nations i fjol. Visserligen ett helt år sedan, men han var ju kanske inte bländande där heller. Alltså, hade det varit upp till mig så är ju Rasmus Dahlin nummer ett. Det är honom vi ger de tunga minuterna. Nästan så att, ja, utifrån förutsättningen att man sätter Viktor Hedman i tredje backpar och kanske inte matchar honom så hårt som man skulle ha gjort i vanliga fall. Men så är han ju Viktor Hedman och alla vet vad han har uppnått i sin karriär och liksom hur hög status han har, även i Tre Kronor. Hur tror du Sam Hallam löser det här?
Ja, jag vet inte riktigt, för att det beror ju också lite grann på, nu har vi ju en ganska lång startsträcka här ändå, för jag menar, om Viktor är tillbaka nu och kan spela så betyder ju det att liksom armbågen och det där, det är läkt i alla fall. Han har ju, vad är det, den 11:e de spelar första matchen mot Italien.
Stämmer bra.
Så det är ju nästan 10 dagar nu startsträcka, liksom, och verkligen kunna köra fullt på is, kanske få in någon NHL-match till under bältet och liksom någonstans skaka av rosten. Det brukar ju NHL-spelare ändå kunna göra ganska så snabbt. Jag tror att Viktor Hedman vet ju också själv att han behöver ju inte nödvändigtvis vara första back i den här truppen. Så som Rasmus Dahlin spelar just nu så är han ju inte ens det. Alltså, jag menar, Rasmus Dahlin just nu är ju lika bra som peak Viktor Hedman, om man ska vara riktigt ärlig, och med den formen han har just nu också. Så att just det här med att leda laget offensivt, driva spelet med sin skridskoåkning och så här, det behöver ju inte Viktor Hedman nödvändigtvis känna att han behöver göra för det här Tre Kronor-laget. Jag tänker mig att man kan använda till exempel honom och Gustav Forsling som ett jäkligt starkt boxplay-par till exempel. Matcha in Viktor gradvis i den här turneringen. Jag tror att man har lite arbetsro ändå, och det tror jag att både Sam och Viktor känner sig ganska trygga med.
Mm. Ja, och för att återgå till Tampa så vi snackade om det här inför inspelningen, men han har ju faktiskt blivit under hans frånvaro så har ju faktiskt en annan back klivit fram och blivit Tampas toppback, Darren Radish. En riktigt häftig historia, en kille som NHL debuterade när han var 25, har verkligen tagit den långa vägen, aldrig draftad, liksom gått, spelat flera hundra AHL-matcher. Och nu helt plötsligt så är han liksom bland de bästa poängplockarna och backarna i NHL och liksom går ifrån klarhet till klarhet egentligen. Så att det är frågan också, med tanke på hans enorma genombrott, om Hedman kommer att få tillbaka den där rollen som första back i Tampa och spela första PP och sådär. Det kanske är kört för hans del på så vis.
Ja, nej, men och så är det ju naturligtvis. Jag menar, det tar ju slut för alla. Det är ju liksom, alltså, vi tittar på Brent Burns och Chris Letang och i viss mån Erik Karlsson. Och, alltså, jag menar, så att Oliver Ekman Larsson var ju den powerplaybacken i jättemånga år i Arizona också. Och, jag menar, så där går ju upp och ner. Jag menar, Victor har ju faktiskt, vi ska komma ihåg, han har ju faktiskt tappat den här platsen tidigare. För det var ju ett år där 22-23 måste det ha varit, när under en stor del av säsongen så var det faktiskt Sergachev som hade den platsen i första PP i Tampa. Och nu har man lite annan spelmöjlighet med Radish där, som har liksom också, alltså, liknar Hedman på en del sätt, men han är rightare. Man har fått en lite annan uppsättning som jag tror att man gillar och trivs med. Och jag tror väl också att i det här skedet av sin karriär, när han har uppnått det han har uppnått och när han har vunnit allt det han har vunnit, så Hedman är ju också en sådan person. Han bryr sig om det här laget i första hand. Jag tror att han är ganska prestigelös. Han har liksom ingenting mer att bevisa i sin karriär. Men det är ju också en spelare som förbereder sig minutiöst, som alltid ser till att vara i bästa form. Jag tror att han tar den roll som John Cooper ger honom, och får han ta en annan roll så kommer han att göra sitt bästa i den rollen. Så att det här är ju inte alls någon dramatik nödvändigtvis. Jag tror att Viktor Hedman är väldigt, väldigt nöjd med, särskilt nu när han har gått skadad så mycket som han har gjort. Han har bara spelat 19 matcher i år och inte gjort ett enda mål på de matcher han har spelat. Han är ju väldigt nöjd med att Radish har tagit det här klivet. Det hade varit mycket värre för Hedman att gå skadad om ingen hade kunnat fylla den rollen. Så att, jag tror det är så Viktor Hedman personligen ser på saken, för det är ju en lagspelare i första hand.
Mm. Och gällande Viktor Hedman och OS då, skadade spelare, så har vi fått en del positiva besked här sista veckan. William Nylander var tillbaks när Toronto mötte Vancouver i helgen. Och han var ju framförallt tillbaka i Calgary där han föddes. Gjorde mål efter 35 sekunder, lämnade matchen med 3 poäng när Toronto tog en mer eller mindre nödvändig seger mot Flames där med 4-2. Riktigt skönt besked med tanke på det långa skadeuppehållet han hade. Eller långa, det var ju några veckor ändå. Så det är långt för William Nylander som sällan har varit skadad i sin karriär. Och skönt att det handlar om annat än en långfinger när det kommer till honom den här veckan. För att Peter, vi måste vara ärliga, ska Sverige ha en chans att göra någonting utöver det vanliga i det här olympiska spelen, så tror jag att William Nylander är nyckeln till offensiv framgång i alla fall.
Ja, nej, men det är klart att vi kommer ju ingenstans utan att ha en Nylander i hög form. Så är det ju. Och det som ändå är, alltså det som är positivt här nu, det är ju inte bara att William är tillbaka, utan det är ju att han efter en comeback då, efter 2 veckors skador från var poänglös av isen i Vancouver, men som sagt exploderade igen i poängprotokollet då igår mot Calgary. Innan dess så hade han ju en fantastiskt fin form. Han hade gjort, jag vet inte hur mycket, men det var väl sådär en 11 poäng de senaste 5 matcherna eller någonting innan han blev skadad mot Vegas där. Och även där, han har ju faktiskt gjort 2 poäng på 2 minuter innan han klev av. Han gjorde bara 3 byten, han gjorde 2 poäng. Så det är ju en spelare som är i väldigt fin offensiv form. Och nu är det ju liksom ingen tvekan om att han är hela nyckeln till Sveriges offensiv i den här turneringen. Mm. Han är vår i särklass bästa offensiva forward just nu, och han måste leverera. Det finns inget annat om Sverige ska kunna ta sig någon vatten i den här turneringen.
Nej. Positivt också gällande Elias Lindholm. Han var ju inte med och spelade utomhusmatchen med Boston där. Han är ju lämnade med skada här om veckan. Men där har coachen Marco Sturm i Boston meddelat att det inte ska vara någon fara för OS. Skönt att höra såklart. Med tanke på hur bra han var på hockey-VM i våras, så kan ju det vara en liten så här underradan nyckelfigur för Sverige. Och utöver det då, så Gabriel Landeskog, det kommer inte att bli något spel för honom i Colorado innan OS vad det verkar. Men Jared Bednar, coachen i Colorado, verkar ändå rätt optimistisk att Gabbe faktiskt ska åka till Italien.
Ja, han sa ju mer eller mindre ordagrant att det ska inte vara någon fara för OS. Och vi såg ju att Gabbe var ute på isen här nu och körde. Han klev ut på träningen i går, eller i söndags var det väl, i helt vanlig träningsställ, innan han till slut bytte till en röd non-contact jersey, så att han är ju tillbaka. Nu får vi se vilken form det är, men vi vet ju att det är en otroligt vältränad spelare som har lagt otroliga resurser och energi på att bygga upp sin grundfysik under den här skadefrånvaron. Jag tror att Gabbe är en ganska, vad gäller att skaka rosten och komma tillbaka, så tror jag att Gabbe kommer in i det här ganska så snabbt. Och framförallt är det ju, jag är otroligt lättad över att han inte missar den här turneringen, för det hade varit så jäkla surt för honom att få sitta hemma.
Ja, gud ja. Blir han kapten för Sverige?
Ja, men jag tror nog det. Det står ju mellan honom och Hedman egentligen, och jag tror ingen av dem lägger någon egentlig prestige i det här, men jag tror att Gabbe är väl kanske lite mer outspoken och kanske lite mer en röst i omklädningsrummet så att jag tror nog att han blir det.
Mm. Ja, skönt med lite positiva besked efter de här nervösa veckorna. Vi ska väl inte ropa hej igen. Det återstår ju några NHL-matcher här innan allt är sagt och gjort. Men ändå lovande besked gällande de som har varit på skadelistan. Och givetvis att Nylander kommer tillbaka och börjar leverera mer eller mindre omgående. Du, Peter, innan vi packar ihop för den här veckan, vi nåddes ju av ett lite oväntat besked, får man säga, här från Nashville Predators häromdagen. Det är nämligen så att deras general manager sedan några år tillbaka, Barry Trotz, meddelar att han hoppar av. Och de har redan inlett... Man har redan inlett jakten på en ersättare, men han kommer att sitta kvar så, liksom, tills de har utsett den här ersättaren. Så det lite, jag menar, det är ingen hemlighet att det har gått trögt för Nashville under hans ledning. Visst, de lyckades ju rädda säsongen där 23-24 med en stark comeback och tog sig till slutspel. Men det var ju blekt i fjol och det har ju mestadels varit blekt i år, även om man inte kan räkna bort dem från slutspelstriden, så ska det mycket till för att de ska ta sig hela vägen dit såklart. Men vad gör du av det här att han själv väljer självmant? Vi skulle ju säga att han sitter på utgående kontrakt som GM där, men ändå, är du förvånad?
Ja, jag är nog inte särskilt förvånad alls, för dels har det inte gått särskilt bra. De har ju lagt en hel del resurser på det här laget och försökt liksom bygga om lite grann on the fly, och det har väl varit alltså blandade resultat ändå. Det har ju absolut inte varit någon fiasko. Det har ju liksom inte varit Vancouver-nivå på katastrof på något vis. För jag menar, det här laget har ju aldrig, i år har de ju inte fallit igenom på något sätt. De är ju fortfarande bara 4 poäng från en slutspelsplats och står ju för en otroligt fin vändning igår. Stamkos hittar målet igen, är ju på väg mot skjuta kanske 40 kassar i år, vilket är helt otroligt vid den åldern. Så att, jag menar, en del av det Barry Trotz har gjort är ju bra. Jag tror så här, han har varit tränare nästan hela sitt liv. Och att vara GM är något helt annat. Jag tror att han kanske känner att han är liksom 63-64 bast gammal nu. Han kan pensionera sig extremt bekvämt, bo kvar i Nashville där han fortfarande har hjärtat kvar, och liksom någonstans lämna över rodret till någon annan nu. Jag tror att han är färdig, helt enkelt. Nu har han provat det här. Jag tror inte vi får se honom göra någon comeback som tränare heller nödvändigtvis. Men jag tror också att GM-rollen är kanske inte riktigt Barry Trotz, om man ska vara riktigt ärlig. Och så som jag tror att det här kommer att spela ut sig nu, för Nashville gick ju ut med ett pressmeddelande igår. Jag som fan, eller i alla fall som har köpt biljetter några gånger av Nashville Predators, får ju alla deras pressmail och sådär. De gick ut igår och sa att de har anlitat CAA nu för att göra en search efter nästa GM. De kommer att hitta de mest lämpade kandidaterna för jobbet, men de har också uppmanat assisterande GMs att söka tjänsten. Så vet du vad jag tror att det här är, Uffe?
Nej.
Jag tror att det här är ett sätt för dem att säga, vi har gjort en helt oberoende undersökning tillsammans med en searchfirma. Vi har tittat på alla de mest lämpliga kandidaterna och vi har kommit fram till att Brian Poyle är den bästa kandidaten för att vara nästa GM i Nashville Predators.
Okej, för att undvika anklagelser om nepotism då, för det är ju då David Poyles son du pratar om.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det är så. Jag menar, det finns ganska mycket som pekar åt det. Jag menar, David Poyle har ju varit med i den här organisationen i liksom 15 säsonger, eller vad det är nu. Han har varit director of hockey operations och han har varit assisterande GM till pappa och sådana här grejer. Har liksom hela tiden funnits med i klubben och har ju varit en del av det gäng som har byggt upp den här klubben till just nu, kanske inte en maktfaktor på isen, men jag menar, de gick ändå till Stanley Cup-final, de vann en President's Trophy året efter, har ju blivit en väldigt, väldigt respekterad organisation som kanske har kanske en av de mest populära klubbarna i hela ligan att spela för. De har en otrolig liksom fanbase activation. Hockeyn i hela Nashville bara exploderar ju i takt med att stan också bara exploderar liksom demografiskt. Så att jag tror att Nashville gör en oberoende consulting för att komma fram till att det är Brian Poyle som är det bästa valet. Det är min teori. Vi får
ja,
se om
spännande,
det
spännande. Ja, det finns ju såklart bra namn på marknaden, men det vore ju på något vis lite poetiskt på ett sätt om sonen får ta vidare pappans verk indirekt då.
Ja.
Cool tanke sådär bara. Du, innan vi avslutar, det kom precis lite breaking news här som ju ändå berör Finland som Sverige möter i sin grupp i OS. Och det är nämligen att Buffalos målvakt Ukko-Pekka Luukkonen åkte på en skada den veckan och tvingas dra sig tillbaka från OS och ersätts av Bostons målvakt Jonas Korpisalo. Så det kommer ju knappast att påverka Sveriges möte med Finland. Det är rimligen Jussi Saros, apropå Nashville, som är deras startande målvakt i den här turneringen. Men likväl lite rörelse. Det är inte bara Sverige som tvingas kalla in lite ersättare inför turneringen.
Nej, och en sån som Cirelli klev ju ut ur, av från utomhusmatchen också. Kanske då frågetecken kring OS. Nu är ju det inte en spelare som Kanada har egentligen några större bekymmer med att ersätta alls. Det är ju värre för finnarna naturligtvis. De har ju inte alls samma talangbas i NHL att välja på. Naturligtvis, jag menar bara det faktum att man redan har Barkov borta är ju liksom ett extremt avbräck för det här finska laget, som jag tror hade kunnat bli en riktigt jobbig nagel ögat på många med Barkov. Nu tror jag inte alls att de har samma chans att utmana på det här viset, men vi underskattar väldigt ofta finnarna, och jag menar, vi vet ju att Jussi Saros i sina bästa stunder är ju en målvakt av yppersta elitnivå. Så att ändå alltid ett otäckt lag att möta. De kan ställa fyra backar från Liga och Schweiz på blålinjen i en sån här turnering och på något vis ändå få ihop det.
Nej, men så är det ju, och det blir ju alltid jämna matcher mellan Sverige och Finland. Alltså, man kan ju nästan utgå från att den mötet i OS kommer att gå till förlängning, för det är ungefär så det brukar vara. Antingen är det ett av lagen som vinner med ett måls marginal, eller så blir det förlängning eller kanske till och med straffar. Så att jag förväntar mig ingenting annat än att det kommer att bli en sjukt tajt match mellan Sverige och Finland, oavsett hur det ser ut på pappret. Det är som vanligt.
Nej, just.
Okej, Peter, innan vi packar ihop och går skilda vägar, vad händer på eliteprospects.com?
Det händer väldigt mycket. Vi håller på med allt ifrån en riktigt fin landningssida för alla våra scoutingrapporter till det jag sitter och gör mycket nu är ju att planera upp vårens alla event. Som ni vet så bevakar vi ju långt bortanför NHL-nivån, och det är otroligt mycket som händer nu på ungdomssidan. Vi har ju väldigt fina showcases nu här inför juniordrafterna i Kanada som vi bevakar ganska hårt. Och en grej jag håller på med just nu som är väldigt kul är faktiskt att vi ska på high school-slutspelet i Minnesota i år. En lite kul grej faktiskt, för att jag menar, vi ska komma ihåg att high school hockey i Minnesota är ju liksom inte som high school hockey på många andra ställen i USA, utan det är ju liksom, alltså vi snackar ju spelare som draftas till NHL direkt ifrån high school-ligan där, och också vilken enorm kulturell upplevelse det är. Alltså high school-slutspelet i Minnesota är ju liksom, det är ju Super Bowl-nivå grejer på, alltså det är Super Bowl-nivå på vilken tilldragelse det är lokalt. Så att där kommer lite prospect och finnas på plats och scouta turneringen och ha en stor booth på mässan och sådär. Och det tycker jag ska bli jäkligt kul.
Ja, det är framförallt det jag tänker på när du säger Minnesota High School. Det är ju alltid de här årliga klippen på de här, liksom hur killarna fixar frisyrerna. Det är några av de bästa hockeyfrillorna man någonsin har sett. Liksom, eftersom de får med i TV, det blir ju som en tradition liksom, att de åker in där och visar upp sitt hår liksom, för TV-kameran. Det är fantastiskt. Alltså det är lite som USAs svar på TV-pucken på ett sätt.
Ja, det är det ju, fast det är ju äldre spelare och bättre hockey. Jag menar, som sagt, det är extremt hög nivå, och jag menar, de säljer ju ut. Det är ju liksom så här, på TV-pucken är det ju ändå ett par tusen som tittar. Här snackar vi ju liksom helt utsålda hallar. Det är ju liksom Xcel Energy Center eller vad det nu heter. Liksom det
Grand Casino Arena, tror jag.
Grand Casino Arena, ja, det är ju liksom alltså det är ju liksom Skandinavium-klass och uppåt som är helt utsålt hela helgen, så att fantastiskt kul att vi ska göra den på plats i år.
Ja, det är häftigt. Och på hockeysverige.se kan jag tipsa om att ni under februari månad kan få tillgång till allt vårt premiummaterial för endast 3 kronor. Vi har en liten kampanj igång där med tanke på att det är OS och 3 kronor, ni fattar. Haha. Så det kan ni kika in, så får ni tillgång till allt vårt material på sajten. Och med det så passar jag och Peter på och tacka så mycket för visat intresse, och vi är tillbaka nästa vecka. Den riktiga OS-veckan när 3 kronor går in i turneringen, på återhörande.
Tack.